10:10. Johannes 10:10. Skulle vi titta på kyrkoårets tema så är det livet och döden. Livet och döden för denna söndag. Nu följer vi inte det. I min tidigare tjänst så ville de så gärna att jag följde det, för det var en församling med annan samfundstillhörighet bland annat. Ja, det var både pingst och missionsförsamling som hade gått samman. Och då ville de gärna att man... Så jag gjorde ofta det, att jag berörde den söndagens text på något sätt. Och nu är det livet och döden, och jag ska tala om livet. Jag ska tala om liv, överflödande liv. Så vill du ha en rubrik, Patrik, om du spelar in, så är det överflödande liv. Överflödande liv som är rubriken. Och det passar bra till det här vi hörde om limpor och annat. Gud välsignar. Johannes 10:10, välkänd bibelvers. Det står så här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag, säger Jesus, har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Tjuven i det här sammanhanget, det är vår fiende, den onde eller djävulen. Och han har inte något gott ärende när han kommer. Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Kan det bli mer destruktivt, negativt, hemskt? Det är hans ärende. Det är hans ärende. Och ändå finns det människor som mer eller mindre medvetet låter honom styra livet. Han som kommer för att stjäla, slakta och döda. Men jag, säger Jesus, jag kommer med ett annat ärende. Jag har kommit för att det, eller ni, ska ha liv, och liv i överflöd. Tänkte tala lite om det här överflödslivet som Gud har tänkt för dig och mig. Gud är överflödets Gud. Överflödets Gud. Kan jag låta som livets ord i forna dagar, men det fanns det som var sant och riktigt och rätt även i de sammanhangen, även om det slog över och blev osunt. Framgångsteologi tror jag inte på, företräder jag inte. Men det här som jag ska tala nu, det är grundat på bibelord och bibliska sanningar. Gud är överflödets Gud. Bara vi ser i skapelsen, i naturen, så möter vi Gud som överflödets Gud. Titta på djurvärlden, det vi kallar för faunan. Vilket överflöd i denna skapelse. Det är inte så länge sedan man kunde gå ner med tv-kameror i haven och filma, så att vi kan se hemma på tv-skärmarna ner i haven, i Stilla havet eller vilket hav du vill. Vi kan sitta där och titta utan att bli blöta. Det är bra. Och se detta myller av liv som finns i haven. Och man fascineras. Och ännu har inte forskarna hittat allt liv. Man har inte kunnat namnge alla arter som finns. Det är en sån enorm artrikedom. Så ännu är inte allt upptäckt. Och framförallt inte namngiv. Och det är ju fantastiska. Har ni sett de här naturfilmerna från havsdjupen? Det är fantastiskt. Vilka skapelser, vilka märkliga varelser som Gud har gjort. Och överhuvudtaget, djurvärlden vittnar om att Gud är överflödets Gud. Det finns sådana mängder. Tänk bara på dessa insekter som bara kryllar överallt, och ibland är vi trötta på dem. Jag pratade med min vän Larry häromdagen. Han hade sett någon fyrbent kompis här inne i kyrkan. Sådana kan finnas också. Och vi gillar inte alla de där djuren. Men det talar om ett överflöd i Guds skapelse. Växterna lika så. Tänk på bär och svamp. Brukar ni vara ute på hösten? Plocka bär. Du har varit uppe i Norrland nu. Både Lars och Eva-Märta. Och ni har plockat bär. Och tänk vilket överflöd det finns i Guds stora skafferi. Av bär och svamp. Jag är ingen bärplockare. Jag har inte tålamod riktigt till det där. Men jag är en bärhätare. Men jag har inte riktigt tålamod till att plocka. Blåbär, bovelan, lingon har jag lite svårt för. Mamma och pappa var ute mycket och plockade bär. De tog husvagnen, for upp till Värmland och de hade sina bärställen. Och de kom hem med mängder av bär. Mamma kunde hålla på hur länge som helst. Pappa tyckte nog det var lite tråkigt, men han gjorde det för mammas skull. De var tillsammans och plockade bär. Och tänk sådana mängder det finns. Och likadant svamp, det är ju svamptider. Sådana mängder det finns. Men man ska ju känna till ställena också. Men det kan finnas en undanskymd glänta. En dunge någonstans. Och det kan finnas massor av kantareller. Och det är aldrig någon som hittar dem. För de står på ett ställe som ingen har gått förbi och ingen känner till. Och där står det, denna delikatess av guldgula kantareller. Och varför ska de stå där och bara ruttna bort och ingen hittar dem? Ja, men Gud är sån. Han är överflödets Gud. Det finns överflöd. Det finns så mycket lingon och blåbär så vi kan inte ta vara på det om det är ett bra år. Vi kan inte ta vara på det på något sätt. Utan mycket står där och bara går till spillo. Gud skapar i överflöd för han är överflödets Gud. Det syns både i djurvärlden, i fanan och i floran. Bland växter, bland bär, bland frukter. Vilket överflöd. Det vittnar om en stor Gud. Det finns så mycket blommor till exempel. Jag kan namnet på några blommor som man har hemma i fönstret. Men det finns ju mängder med blommor. Jag har inte en aning om vad de heter. Inte en susning. Gud är så stor. Och han är god och generös. Han vill rikligen välsigna oss. Han vill rikligen välsigna oss. Han tycker om att ge. Känner ni någon som tycker om att ge? Ja, det finns människor som är väldigt generösa. Ibland är det så att när människor blir välbärgade och får mycket på banken och har stora rikedomar och sparar i aktier och fonder och har mängder med pengar, så blir de giriga också. Det förekommer. Då blir man snål och girig och vill bara ha för sig själv och ha ännu mer. Men så finns det de som har mycket som är generösa. Har ett generöst hjärta. En av världens rikaste heter väl Bill Gates. Och han donerar och ger pengar till goda ändamål, till behövande människor hela tiden. Han har ju mycket att ge av visserligen. Men han är generös och ger. Och det är så gott. Och till och med om man inte har så mycket så kan man få vara präglad av ett generöst sinne. Ett generöst hjärta. Jag minns tanten som pappa brukar prata om. När det var dags för Connect som vi har haft för en stund sedan här, då hade man inte Swish. Och då hade man inte bankgiro att skicka till, utan det var den fysiska kollekten som gällde. Som man tog upp varje söndag. Och den här tanten, hon hade det knapert. Hon var ensam, jag tror hon var änka. Var ensam, hade sin lilla pension och hade det knapert. Men varje söndag så lägger hon i kollekten. Varje söndag. Och någon frågar henne, varför gör du så när du har så fattigt? Och, ja, men det känns så gott, sa hon. Det känns så gott att få ge. Ofta kan de generösaste människorna vara de som inte har så mycket. Gud är god och generös. Han vill rikligen välsigna oss. Han tycker om att ge. Han tycker om att lämna sådana där brödlimpor efter vägen. Han gillar det. Och han gillar när ni har haft behov nu att få betjäna er och välsigna oss alla. Kommer ni ihåg sången? Han giver och giver och sen är det slut. Nej, och giver igen. Han giver och giver, och det är mer än de flesta kan göra. Och så ger han igen också. Så är vår Gud. Han tycker om att ge. Gud är överflödets Gud. Vi ska gå till ett bibelord i Romarbrevet. Det 5:e kapitlet. Romarbrevet 5. Har du bibel eller bibelapp så följ gärna med. Romarbrevet 5 och vers 15-17. Men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följden av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande. Men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betyder att döden fick herravälde genom denna ände, så skall nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Då har vi läst 3 versar i Romarbrevet. 3 versar. Och vi fann det här uttrycket överflöd. Och det handlar om nåd den här gången. Det Gud gör, det Gud ger, det gör han på ett överflödande sätt. Här står det i vers 15. Guds överflödande nåd. Guds överflödande nåd. Och i vers 17. Genom nådens överflödande rika gåva. Och vi kan även ta med Romarbrevet 17. Eller förlåt. Versarna 17. Kapitel 5 alltså. Vers 17. Och vers 20. Nej förlåt men 20. 17 hade jag läst. Vers 20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Det var den versen jag skulle ha. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Det blir de ju när vi har lagar. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Så hur mycket synd man än drar in över sitt liv, hur mycket synd, hur stora berg av synd man drar in över sitt liv, så är nåden större. För där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så vad en människa än tycker att man har gjort för hemska saker, och ångrar man sig, omvänder man sig, kommer man till Jesus och ber om nåd, så finns det en överflödande nåd. Det kan vara ett berg av skuld, ett berg av synd, men då kommer nåden. Då kommer nåden och den flödar över och den sköljer bort allt. Vilken nåd. Det står också om överflödande glädje. Vi behöver inte slå upp alla bibelord, det tar för lång tid, men Andra Korintherbrevet 8:2. Andra Korintherbrevet 8:2 står om överflödande glädje. Du läste om glädje, Patrik. Gläder, Filipperbrevet 4. Gläder i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Vi kan inte alltid gå omkring och känna oss lyckliga och glada. Livet ser inte ut sånt. Och vi är inte sådana. Men gläd er alltid i Herren. Det kan vi göra. I honom finns det alltid glädje. Han är vår glädjekälla. Han är överflödets Gud. Och vi möter Guds överflöde där Jesus går fram. Jesus kom ju till jorden för att presentera vem Gud är. Vem som är vår fader, vår himmelske fader. Vem som är Gud. Hurdan han är. Hans karaktär. Hurdan han är. Och vi möter Guds överflöde där Jesus går fram. där han verkar, där han undervisar. Tänk på bespisningsundret. Jesus predikade mycket bättre än jag. Och förmodligen längre också, för de blev hungriga. Så han talade länge. Han höll till ofta på någon bergsluttning eller så. Och vid det här tillfället så talade han länge, länge. Han hade mycket på hjärtat. Och man blev hungrig. Och Jesus såg de där fysiska behoven. De behöver ju ha mat också. Det går inte bara här att ha en lång predikan och gudstjänst. De måste ha mat. Och så hör han med lärjungarna. Och lärjungarna ser och rekognoserar vad det finns för resurser. Och finner den här lille pojken med 5 bröd och 2 fiskar. Det står inte att det fanns så mycket mer att tillgå än de där 5 bröden och 2 fiskarna. Men det var en klok mamma som visste att pojken skulle gå och höra på Jesus. Och det kunde ta en stund. Och hon skickade med matsäck. Tänk vad mammor kan vara kloka. Hon skickade med matsäck. 5 bröd och 2 fiskar. Och det där kommer till slut i Jesu händer. När lärjungarna får del av det så bär de det till Jesus. Och i Jesu händer blir det välsignat. Och vad händer? Jo, 5 bröd och 2 fiskar räcker plötsligt. Det står om 5000 män förutom kvinnor och barn. Och gör man då en lite vårdslös kalkylering så kunde det åtminstone vara 15000. Kunde vara 5000 kvinnor också, kanske mer och kanske ännu fler barn, men om vi säger åtminstone 15000. Och alla fick äta sig mätta, och det går ju inte ihop, precis som med de här brödlimporna, det går ju liksom inte ihop. Alla fick äta sig mätta. Och man kan tänka sig lärjungarna går och delar ut där, och Thomas som ibland kunde vara som du och jag, att han tyckte det var svårt att tro. Han gick nästan och höll för ögonen. Vi skämmer ut oss. Vi kommer med en pojkes matsäck och ska servera tusentals med människor. Vi gör bort oss. Men det bara räckte och det räckte och det räckte. Och så gick man och delade ut. Och alla fick äta sig mätta. Men vad står det? Det var inte bara det. Att alla fick äta. Och så kommer man till den. Ja, då är det den 14887. Ja, nu är det slut. Tyvärr, men det räckte ju långt ändå. Nej, det räckte till allihop. Det räckte. Och till och med när alla hade ätit sig mätta så blev det över. Det känner ni till. Det vet ni. Det blev över. Det var 5 bröd och 2 fiskar från början. Och det blev 12 korgar fulla efter att 15000 minst hade ätit sig mätta. Så blev det över. Förklara det den som kan på logiskt sätt. Förklara det med vanlig matematik. Med de 4 räknesätten. Det finns ingen möjlighet. Ingen matematiklärare i världen kan köpa det. Men så gör Gud. Gud är överflödets Gud. Vad skulle det vara bra för att det blev massa över? Ja, men sån är Gud. Han är överflödets Gud. När han välsignar så gör han det på ett överflödande sätt. Likadant med den stora fiskfångsten. Man hade fiskat hela natten och inte fått någon fisk, ingen fångst. Man hade fiskat. Och man var ju vana yrkesfiskare. Man visste var man skulle fiska, hur man skulle fiska. Det blev ingenting. Och så kommer Jesus och hör deras situation och säger: kasta ut igen, gör si, gör så. Kasta ut igen. Och man kastar ut nätet och man drar upp. Och det blev så mycket. Så nätet håller på att spricka. Och båten håller på att gå under. Man får kalla på andra båtar för att få in fångsten. Varför det? Det kunde väl räcka med att de fick en ordinär fångst. Så att de fick till mat och inkomst. De fick så mycket så båtarna håller inte på att klara det. För när Gud välsignar, då visar han vem han är. Han är överflödets Gud. Han är så stor och han är så generös. Så otroligt generös. Det är bara du och jag som förminskar honom. Sätter på oss, ni vet, om man vänder kikaren åt fel håll så blir det väldigt litet allting. Och så går vi omkring ibland. När vi tittar på Gud så har vi kikaren åt fel håll. Vänd på den. Se hur stor han är. Hur mäktig han är. Hur god han är. Gud är överflödets Gud. När du berättar om limpor så tänker jag på Rolf Karlsson. Kommer ni ihåg den blinde evangelisten och predikanten Rolf Karlsson? Som fick vara med om sådana mirakel och sådana under. Och som bad för sjuka. Och det hände det ena större helandet än det andra. Och otroliga mirakel. Men själv var han blind hela livet. Gud botade inte hans blindhet. Han fick ödmjuka sig inför det faktum att han fortsatte vara blind. Medan andra blev helade genom hans förkunnelse, genom hans förbön. Men han var blind. Och så berättar han i sin bok Ljus i mörkret. Ni kanske har läst boken. Den är gammal. Så berättar han att det var en gång som det skulle komma så mycket gäster. Och de hade inte ens bröd där hemma. De hade inte det. Och det skulle komma gäster som behövde bli serverade i deras enkla hem. Och det enda de kunde få fram, det var en limpa bröd. Och så jag skulle säga. De hade inte mat annars. Men en limpa bröd, det var det enda de hade. Och så började de skära på det där brödet. Och ni vet, en limpa tar ju fort slut. Och Rolfs fru skar upp och de serverade smörgåsar. Och hon kunde bara skära och skära. Det tog aldrig slut. Limpan tog aldrig slut. Så står det i boken. Det är deras vittnesbörd. Det bara fortsatte. Det gick att skära i det oändliga av denna välsignade limpa. Gud är överflödets Gud. Har vi överflödande liv? Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd, säger Jesus. Har vi överflödande liv? Och behöver vi det? Eller är vi nöjda ändå? Säger vi att det är bra som det är? Jag blev frälst 1978 och det har gått bra hittills. Eller lever vi det här överflödslivet, överflödslivet? Den här versen finns som en sång. Jag gillar Andrew Crouch. Känner du till Andrew Crouch, Larry? Andrew Crouch. Han har skrivit en sång på den här för länge sedan när han var ung. Han skriver: I come that you might have life. I came that you might have life more abundantly. More abundantly. Jag hörde den sången nyss på skiva hemma. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Har vi överflödande liv? Eller är vi nöjda ändå? Ja, men det har ju gått nu i 10 år. Det har gått i 30 år. Jag blev frälst när jag var 9 år. Och jag är 60 nu. 61? Oj, jag fyllde ju nyss. 61 år, jag har inte hunnit räkna. Så jag har varit frälst jättelänge. Och vandrat med Jesus i hans efterföljd jättelänge. Och det har varit en nåd som har burit mig genom livet. Och så kan man tänka så, ja men det har ju gått hittills, det ska nog gå ett tag till. Och jag har ju blivit välsignad och hjälpt av Gud gång på gång. Och jag ska nog kunna släpa mig över tröskeln och genom pärleporten och det ska nog gå till slut. Gud har inte tänkt att vi ska släpa oss in i himlen. Han har tänkt att vi i triumf ska äntra det heliga landet. Vi ska inte behöva släpa oss dit. Men ibland kan det bli så för oss kristna om vi inte fyller på, inte får del av det här överflödslivet genom den heliga ande. När prövningar och svårigheter kommer, det gör det för oss alla, så trycks vi bara längre och längre ner i skoskaften. Och det blir tyngre och tyngre och svårare och svårare. Och då blir vi som en bil som går på tomgång. Tomgångsvarvet, om det nu ligger på en 800-900 varv per minut. Lägg i ettan och så är det en uppförsbacke. Det går inte med det där varvtalet. Det går inte. Du måste gasa på om du ska komma upp för backen, för krönet. Lite mer kraft i motorn. Men ibland kan vi kristna vara sådana, ja men det låter ju i alla fall. Vi hör ju att motorn är igång och det går ju i alla fall. Men det är bara tomgång. Det har inte Gud tänkt. Gasa på. Gasa på. Vi ska upp för backen. Är det sant? Ja, det är sant. Gud vill ge oss överflödande liv. Men tycker vi att det räcker som det är, då får vi ha det som det är också. Är vi nöjda som det är, då får vi ha det så. Men Gud har tänkt något större. Gud har tänkt något rikare. Gud har tänkt något mer för dig och mig. För församlingen, för Betelförsamlingen i Jönåker. Han har tänkt något mer. Han har tänkt överflöd. Han har tänkt överflödande liv. Det är då vi också kan ge till andra. Ett ånglok. Det är inte så jättegamla de flesta här. Men är det någon som minns ångloken? Minns du ångloken, Astrid? De gamla ånglokomotiven. Det skulle inte så mycket ånga till för att få den där ångvisslan att tjuta. Den tjöt och lät alldeles väldigt. Men ska loket komma igång och dessutom dra 20 vagnar med full last, då får det till ånga i turbinerna. Då får det till kraft. Och så kan det vara med oss också. Vi tycker det låter ju, vi hör ju att det är liv. Den där ångvisslan låter ju, men det måste till mer kraft om vi ska komma någonstans. Om vi är överens om att vi behöver det här. För om Jesus behövde komma, det står jag har kommit för att ni ska ha liv och liv överflöd. Om det var en av orsakerna att han behövde komma, så kan du vara säker på att vi behöver ha del av det också. Men hur får vi del av det? Det första är att vi har törst. Att vi har längtan. Det finns bibelord här vi kunde gå till, men vi tar inte tid med det. Men Jesaja 55:1 talar om törst, om längtan, om behov. Det måste börja med att vi har ett behov för att få del av det här. Johannes 7:37. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det står att Jesus ropar ut detta. Jag tror han alltid talade tydligt, men vid det här tillfället står det Jesus ropar. Han ställde sig och ropade. Då var det viktigt. Är någon törstig så kom till mig och drick. Och så står det detta, sade han om anden. Förutsättningen är att vi har behov. Har vi inte behov, har vi ingen längtan efter Jesus. Efter mer av honom, efter den heliga ande, kommer vi aldrig att få något heller. Det andra är att vi har det i Jesus. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen har inte livet. 1 Johannes 5:12 bland annat. Den som har sonen har livet. Likadant det överflödande livet. Ju mer Jesus, ju mer liv. Ju mer Jesus, ju mer överflödande liv. Det kan aldrig bli för mycket Jesus. Ni kommer ihåg när jag provpredikade här för ett tag sedan. Ja, det är ju drygt ett år nu. Så talar jag om Jesus i centrum. Ju mer Jesus, ju mer liv. Ju mer överflöd. I sonen finns livet. Men så måste vi också ha en grund. Vi måste vara rotade och grundade i Herren. I vår tro. För att kunna ta emot den här kraften. För att ta emot den heliga andes kraft. Ta emot det överflödande livet. För när Gud släpper på, då är det inga 220 volt, utan då är det grejer, förstår ni. När han släpper på. Om man tänker sig en elektrisk motor på en industri som driver en maskin i produktionen. Drivs av en elektrisk motor. Och så släpper man på. Ni vet de här stora industrierna med sina väldiga elektriska maskiner. Det krävs väldiga, väldiga kvantiteter av el, av ström. Och om inte maskinen står bultad i ett betonggolv, så börjar den bara hoppa och man kan inte använda den till någonting. Släpper man på kraft, så kommer den här maskinen bara stå och studsa. Det får vara rejäla fundament. Maskinen är bultad i golvet. Och så kan man släppa på kraften. Och så måste det vara med oss också. Vi måste ha ett fundament i tron på Jesus Kristus. I hans ord. För att vi ska kunna ta emot denna kraft. Och det kostar också avskildhet och helöverlåtelse. Jag skulle vilja se mer av det i mitt liv och i allas våra liv. mer av överlåtelse och hängivenhet. Att vi verkligen vill. Vi går inte på gudstjänst bara om vi inte har något bättre för oss. Ja, nu vet jag inte vad jag ska göra idag, jag får väl gå på gudstjänst då. Eller vi kommer till bön bara för att, ja, någon gång måste man ju göra det. Utan att man har den här längtan, den här hänförelsen, hängivenheten. Ska vi få uppleva överflödslivet så kostar det. Det kostar helöverlåtelse. Det kostar avskildhet. Men vad innebär det? Jo, det innebär desto mer. Vi får kraft att vara Jesu vittnen. Vi får kraft att uträtta något. Apostlagärningarna 1:8, denna välkända vers. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er, när det överflödande livet som finns i den helige ande verkligen kommer, när strömmen kommer, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och så bär vi frukt. Det läser vi om i Johannes 15. Vi bär frukt. Frukt på ett träd är inget annat än överflöd av liv. Äpple på ett äppleträd, plommon på ett plommonträd, det är överflöd av liv. Det kan vara gröna blad, det kan vara vackra blommor på trädet och det talar om liv. Men låt oss inte nöja oss med det. Har du ett plommonträd där hemma, nöj dig inte med att det är blommor och blad. Utan du vill ha frukt också. Du vill ha frukt. Och så är det med Gud. Han har planterat oss som träd i sin lustgård. Men ibland är det med oss kristna så. Ja, kraften, det är i alla fall lite gröna blad. Men vi vet vad Jesus sa om fikonträdet som inte bar frukt. Det räcker inte med gröna blad. Det där lilla livet. Det ska vara frukt. Och frukt är överskott, överflöd av liv. Och det är något Gud har rätt att vänta från oss. Vi ska bära frukt. Gud vill ge oss ett överflödande liv. Fyllt av kraft och välsignelse. Men frågan är, vill jag, vill du ta emot, vill vi leva det här överflödslivet? Vill vi betala priset med att ge oss hän, tränga oss nära, ge Gud tid, låta Gud ta hand om oss helt och fullt, prioritera rätt, prioritera Gud, prioritera Guds församling. Det är det kostar också. Det är Gud ger oss inte det om vi inte vill ta emot, om vi inte vill tränga oss nära honom. Gud vill ge oss överflödande liv. Tänk på psalm 23, vers 5. Det stod i den äldre översättningen: du låter min bägare flöda över. Du låter min bägare flöda över. Vad ska det vara bra för? Jag har ju oftast ett vattenglas för att jag blir irriterad i halsen. Och när det är så här, då är det halvfullt. Eller halvtomt, som någon säger. Halvfullt. Men Gud har inte tänkt att vi ska vara halvfulla. Han vill att det flödar över. När han välsignar, du låter min bägare, du smörjer mitt huvud med olja, står det. Och du låter min bägare flöda över. Vad som är bra med det är att då syns det på utsidan vad det innehåller. Nu är det här genomskinligt, men då syns det på utsidan. Och så räcker det till andra också. Det blir en ström. Det räcker till andra också. Det flödar över. Så har Gud tänkt. Att vi ska ha överflödande liv. Vad ska det vara bra för att det ska rinna över? Jo, sån är Gud. Han är överflödets Gud. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv. Inte nätt och jämnt, utan i överflöd. Vi behöver det, vänner. Jag behöver det. Församlingen här behöver det. Det får vara slut nu med att vi går på sparlåga. Att vi går på tomgång. Vi når inga resultat som varken enskilda eller församling om vi nöjer oss med det. Vi måste få del av överflödslivet. Kraften. Tränga oss fram. Hur gör man det? Man söker Gud. Man söker Guds ansikte. Man tar tid i bön. Man får ha nöd i sitt hjärta. Jag vill, jag behöver. Gud, jag klarar mig inte. Är man riktigt törstig, då klarar man sig inte utan vatten. Man längtar och man gör allt för att få tag i vatten. Åh, man kan gå hur långt som helst bara för att få vatten. Och har vi den törsten, den längtan, då är vi som hjorten som längtar efter vattenbäckarna. Han springer genom skogen. Han vet var källan finns. Han vet var vattendragen finns. Då springer vi tills vi når vattnet. Vi behöver det. Det får vara slut på det här nätt och jämnt. Vi ska ha del av det här. Liv i överflöd. Herre, vi tackar dig. Tack för att du har talat genom ditt ord och min enkla förkunnelse. Tack att du talar till oss om att du vill ge oss ett överflödande liv. Så som du presenterade i skapelsen, med det överflöd vi ser omkring oss i naturen. Så är du. Du är en generös, en rik, en god Gud som vill ge oss överflödande liv. Liv och övernog. Som rikligen vill välsigna. Du vill inte att vi ska ha det så där nätt och jämnt. Du vill visa din godhet, din nåd emot oss alla. Tack att vi ska få blicken fäst på hur stor du är. Tack att du ska få makt med oss alla. I Jesu namn. Amen.